Sveriges Radio.
Det blir inga duttpennor på Drottningholm i år heller faktiskt. Ingen ettans eller tvåans bingo.
Nej, julen närmar sig med stormsteg och kungafamiljen, de rivstartar ju julen med uppesittarkväll. Men med en tradition som vi kan lova att de är ensamma om i, jag vågar säga till det, hela världen.
Wow. Det här är ett avsnitt av Monarkerna med mig, Titti Schultz, och kunglig expert är
Sara Eriksson.
Det lackar ju mot jul, det börjar kännas riktigt nära nu. En del av oss vet ju precis hur jultraditionerna ska liksom hanteras och hur det kommer att se ut.
Du menar att man fixar allt i sista sekund och att man liksom förbannar sig över att man ännu ett år inte har startat i tid?
Det är precis det jag menar, Sara. Ja, ja. Men det här med duttpennorna, är det en stor sak i din familj, Sara?
Duttpennor har vi inte, men vi tänker alltid inför varje uppesittarkväll att i år blir det bingo. Mm. Och sen så tappar vi väl ungefär tålamodet efter ettans bingo och hittar på något annat.
Vi köper faktiskt också alltid någon form av lotter. Och sen så försöker vi vara med på första. Och sen så inser vi att vi har saker att prata om och så istället. Och så bara, nu är de på fyrans bingo! Och då är vi lång gång, helt enkelt. Ja,
ser det likadant ut?
Just det här kan vi vara helt säkra på att de svenska kungligheterna är inte med på det.
Nej, men det finns ju helt enkelt inte tid. För just dagen före doppardagen är ju väldigt speciell i den svenska kungafamiljen. För det är ju drottningens födelsedag. Och den ska ju såklart firas varje år. Alltså det är ett litet ovanligt sätt som man väljer liksom att branda om det här år efter år.
Och för många av oss är det ju också ett helt omöjligt sätt att fira jul eller födelsedag på.
Ja, men det får man då säga. Drottning Silvia, hon fyller ju 82 år i år, det vet vi. Men var hon firar, det vet hon nog inte ens själv, Titti.
Va?
Nej, för det är nämligen så att kungafamiljen, de firar drottning Silvia i ett nytt rum varje år. Det är liksom en del av överraskningen.
Jaha, så hon vet aldrig var det dukas upp liksom?
Nej, och det här är ju som tur är inga problem då på Drottningholms slott, för det finns ju hela 192 rum att välja mellan. Och det är faktiskt kungen som bestämmer vilket av alla dessa rum som ska bli årets födelsedagslocation. Och där samlas då familjen för att överraska drottningen med en supé.
Kommer man ens ihåg alla rum om man har 192? Men just, ja, vi har ju det här också med de gröna gobelängerna. Här skulle vi kunna vara.
Jag hoppas att det förs någon form av anteckningar på det.
Ja, det är väl så man måste lösa det. Men för 2 år sedan, då fick vi se att drottningen firades faktiskt på ett lite annorlunda sätt. Då fyllde hon ju 80 och överraskades med en enorm tårta på slottet. Alltså var den där tårtan en meter i diameter eller... Jag kanske överdriver lite, men en halv meter var den, va?
Den var faktiskt väldigt stor, jag håller med om.
Men sen tänker jag också på det här med presenter och paket som ju är något som många funderar på och kanske också sliter sitt hår kring så här års. Vad ger man någon som har allt eller möjlighet att skaffa sig allt? Det här måste de ju också lägga tid på.
Jag tänker på jobbet, inte bara julklappstressen, då ska man också klämma in en födelsedagspresent där.
Ja.
Men apropå presenter till drottning Silvia så fick hon ju faktiskt en badpaviljong med en swimmingpool när hon fyllde 50 år. Och den kom varken från kungen eller från familjen utan från en annan familj, familjen Wallenberg. Gav bort den här poolen till drottning Silvia.
Ja, fel vänner.
Ja, det är tydligen jag också. Och drottningen, hon gillar ju att motionera med simning, så hon hade länge velat haft en pool, och det får man väl ändå lov att säga att det var ingen dålig present.
Men ändå fint också att en drottning får önska sig och vänta och längta.
Efter en swimmingpool.
Ja, precis. Men julen börjar alltså med födelsedagsfest i kungafamiljen. Nytt rum varje år. Det är en tradition som vi alltså är säkra på att de är ensamma om i Sverige och kanske hela världen, törs vi faktiskt drista oss till att säga. De kanske precis just nu håller på att välja rum. Vem vet?
Vem vet?
Nåväl, men i år händer också en ny grej. Det är 9 barnbarn för allra första gången. Men hur ser kungafamiljens firande ut och hur har kungliga firat jul?
Den svenska kungafamiljen, de har ju firat jul lika länge som traditionerna funnits i Sverige. Men det var inte förrän på 1800-talet som traditionerna började likna de vi är vana vid att se idag. Vår kungafamilj idag, de firar julen på Drottningholms slott. Men så har det ju faktiskt inte alltid sett ut. Utan Kungliga slottet och Gamla stan har också spelat en väldigt central roll i det här kungliga julfirandet.
Och marknad var viktig.
Ja, den var jätteviktig. Under mitten av 1800-talet och Karl XV:s tid så var ett besök på den här stortorget torgets julmarknad, det var liksom ett måste. Det var där man inhandlade de flesta av julklapparna som skulle ges ut på julafton. Och det sägs också att den här julmarknaden inte var invigd förrän kungen själv då hade varit på plats och besökt den och inhandlade de där klapparna. Så att ett kungligt besök var viktigt vid den här tiden.
Och sen var man ju noga med att pynta granen. Det har vi sett, finns massa historiska bilder. 1854 så stod den första julgranen alltså på Kungliga slottet. Men det var inte kulor i den, utan det var röda äpplen. Man fick också in saffransbröd och olika pepparkakor. En som var väldigt drivande det här, ska vi säga, var Karl den 15. Men så dör han, och då tar ju hans bror som blir Oscar den andra över. Och nu skruvas det upp på granfronten, eller hur?
Ja, det får man ju lov att säga att det gjorde. För att han vill ju ha fler julgranar på Kungliga slottet. Så att nu måste då det här julfirandet, som att inte det var nog, lämna den här pampiga Lovisa och Ulrikas matsal. Fick helt enkelt inte plats, Titti.
Nej, vill ha så många granarna.
Så då flyttar man firandet till Vita havet. Ni vet, den här enorma salen. För där fick ju alla dessa granar plats.
Med ett väldigt fokus på granarna av Oscar den andre. Men nu har man ju lugnat sig på granfronten, så nu kan man vara i andra utrymmen än denna enorma sal. Och prinsessan Kristina har berättat att numera så har man faktiskt bara en gran i kungafamiljen, liksom granen med stort G ute på Drottningholm. Och jag vet då att sedan 1960 så kommer alla dessa granar från Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och levereras till Kungliga slottet i Stockholm. Och nu är granarna på plats. Det är ju ofta lite olika vilka som är där och tar emot. Vi har liksom sett lite olika varianter nästan alla år. Hur blev det i år då?
Ja, men i år så var det drottning Silvia som tog emot granar tillsammans med alla sina 9 barnbarn. Det var alltså prinsessan Ninas debut i det här gransammanhanget.
Ja, lite osäker på om hon riktigt var med på vad hon var på för evenemang. Hon såg lite så här tveksam ut mest hela tiden.
Kan man förstå, med alla dessa kusiner och syskon och fotografer. Det var nog ganska mycket kolla koll på det.
Innan de här granleveranserna började till Kungliga slottet och kungligheterna, då kallade man den här granen för Nordmansgran. Men nu alltså kungsgran. Man får nästan säga att granarna har adlats.
Ja.
Vad har kungafamiljen för julplaner?
Vilka traditioner är de viktigaste som aldrig ändras?
Och vad vet vi egentligen om de kungliga julklapparna?
Och vem har varit det snällaste barnet?
Ho, ho, ho! Roger Lundgren, hovexpert och författare, du är tillbaka. Välkommen!
Ja, men tackar!
Du, hur firar den svenska kungafamiljen jul?
Jag skulle säga precis som alla vi andra, med nära och kära, alldeles för mycket mat.
Men vad vet vi? Vilka är de där nära och kära?
Det där är ju en mycket mer komplicerad fråga på att svara på idag än vad det var när de så kallade kungabarnen var små, då de inte hade partners. Men nu finns det ju 4 olika familjer, om man räknar in kungaparet, i den här konstellationen. Alltså kronprinsessfamiljen, prinsfamiljen och prinsessfamiljen. Där det finns andra uppsättningar, svärföräldrar och släktingar som också vill ha en del av den här julfirandet. Så att det är ju så att alla är ju inte alltid samlade på Drottningholm. Men de är rätt förtegna från hovet att berätta vilka som brukar vara med. Men det är olika från år till år i varje fall.
Men jag tänker, Drottningholms slott, är det några som har plats så är det ju kungaparet. Har det hänt att alla har samlats där på julen? Alltså då prins Daniel och hans familj och så vidare. Att man, där får man ju, finns ju stolar åt alla, tänker jag.
Det är ingenting som de heller har pratat offentligt om. Men jag vet att alla samlades på Haga en juldag en gång från både hans familj då och andra inlås så att säga. Men huruvida de har varit med på Drottningholm, det har de varit väldigt förtegna om. Men det är väl klart att de skulle kunna vara det. Det finns massa gästrum där också, så att det är ju definitivt ingen problematik. Och det vore ju väldigt enkelt och smidigt. För när kungabarnen då var små, då firade alltid kungafamiljen jul med prinsessan Kristina och hennes familj. Och i och med att hennes 3 pojkar är ungefär samma ålder som de kungliga syskonen, så hade de ju jätteroligt ihop.
Men är det några traditioner som vi inte känner till?
Ja, alltså den nuvarande kungafamiljen, de firar egentligen som oss alla andra, fast de gör det i ett väldigt stort pampigt slott. Och de har alltid julfirandet i det halvofficiella rummet på Drottningholm som kallas för stensalen. För där har de alltid vara och fira jul. Men det är väldigt traditionellt, det är ett vanligt svenskt julbord och det är ju då den här, och det här vet ju väldigt många som följer monarken och andra kungliga medieplattformar, att drottningen har tagit med den här tyska fruktkakan stolen till julbordet. Det är väl liksom det som är det markanta införandet, men annars är det väldigt, väldigt svenskt deras julbord.
Det är frukt och sprit, va?
Jag har aldrig ätit en sån där och jag kan inte påstå att jag är speciellt sugen heller när jag har tittat på dem, men de kanske är jättegoda, vem vet.
Jag har provat, inte så god.
Nej, men och sen så vad de gör ju också det att i alla fall kungaparet, de går på julotta och den brukar ju oftast då vara i Drottningholms slotts kyrka.
Men kollar de på Kalle Anka då?
Alltså jag vet ju att när Victoria och hennes syskon var små, då tittade de på Kalle Anka. För det var inte så mycket tecknad tv på den tiden. Men dagens barn, och det tror jag oavsett om det är kungliga eller så att säga vanliga barn, är inte lika roade av det här med att det kommer tecknad tv klockan 15.00 varje julafton. Det verkar finnas andra utbud idag så att säga.
Här tycker jag ändå att kungahuset har ett visst ansvar och hela kungafamiljen. För att om de tvingar med sig ungarna på Tedeum, som ju inte heller kan vara jättekul när man är ett barn, då tycker jag att de ska tvinga dem att titta på Kalle Anka, så det är någon ordning på traditionerna.
Ja, men det låter väl alldeles självklart. De ska titta på Tomtens verk och allt vad det nu är, liksom, som vi alla har gjort.
Men Roger, köper de sina egna julklappar?
Det där är ju inte så enkelt för dem i och med att de är så påpassade. Men precis som för dem, för alla andra, så är det ju väldigt enkelt att beställa prylar idag. Men det finns en historia liksom från way back när kungen var ute på det här stor och liten.
Leksaksaffären
som låg i gallerian då i Stockholm.
Ett minneblott.
Det är ett minneblott och han skulle köpa någon tv-spel eller någonting till Carl Philip. Och jag vet inte hur det där var, men det var något med betalningen. Och han hade inte sånt lägg med sig eller något sånt där. Men jag menar, kungen behöver ju inte ha lägg med sig. Och de bakom kassan hade väl inte riktigt känt igen honom, så att adjutanten fick steppa in där. Men det är klart att, jag menar, för dem är ju det där en viktig tradition att välja klappar med omsorg till de små. Jag vet att i England när drottning Elizabeth skulle julhandla, då fick ju Harold stänga ner på kvällen och då var hon där.
Men hon köpte väl bara pruttkuddar och plojgrejer?
Ja, det var ju den där billiga presenterna de gav, men de hade ju också lite finare julklappar förutom den där skämtgrejerna.
De har ju många barnbarn att handla julklappar till. Nu blir det ju prinsessan Ines första jul. Vad betyder det för familjen?
Det är väl så med alla bebisar som firar sin första jul. Det är ju liksom en märkesdag. Det är ju ett jättefint tillfälle. Och det är klart att kungaparet har ju så många barnbarn nu. Det är ju klart att det är säkert jätteroligt för dem.
Jag tänker att den här lilla Ines kommer liksom att vara centrum den här julen.
Ja, alltså hon har ju både syskon och kusiner som också gärna vill ha rampljuset på sig, det tror jag.
Jag tänker att det blir ju rätt så när man växer upp och jularna, det är ju inte lika kul när det inte är barn med i bilden, tycker jag i alla fall. Vet du om det var mycket som förändrades när Estelle föddes?
Ja, det är klart att det blev annorlunda, men någonting som har varit viktigt just för den här familjen vi pratar om, nämligen vår kungafamilj, är det att eftersom de har så få tillfällen att träffa varandra, så har just de här julhelgerna varit liksom en väldigt viktig händelse för dem, för att då har de kunnat vara tillsammans i flera dagar. Så att även innan då barnbarnen kom till kungaparet så har det varit viktigt för dem, och ibland har det varit även andra släktingar där. Prinsessan Lilian var med efter det att prins Bertil dog. Innan dess brukade de åka ner till franska rivieran och fira jul. Men sen var hon med, och så drottningens mor och någon av drottningens bröder var med och fira jul och sådär också. Så att det är ju en anledning att kunna samla nära och kära och ha lite trevligt. Och de har väl sina traditioner som alla vi andra med julspel. Och
tror de lägger pussel?
Ja, kungligheter ska väl lägga pussel. Det hör väl ändå nästan till sådana här stora, jättesvåra pussel.
Men sen Estelle föddes så blev det ju väldigt viktigt med tomte. Och visst dök det upp ett tomtedrama, om jag minns rätt så var det 2015.
Ja, men det var ju det. Det var ju den här tomten som kom och prumsade fram där i snön på Drottningholm. Och alla var ju satt med stor förväntan och tyckte det var så spännande. Men då stod det ju alltid högvakten och de var inte riktigt informerade om att tomtefar skulle komma just då, trots att det var julafton. Så han var ju tvungen att försöka överbevisa dem att nej, men jag ska faktiskt in här och sådär. Han blev ju insläppt i värmen sen, men det var nog lite spännande det där och någonting som de skrattar åt idag.
Det drog ut lite på tiden.
Ja, det gjorde ju det.
Tomten skulle muddras först.
Drottning Silvia, hon har ju tagit med sig tyska traditioner till det här svenska julfirandet. Men hur ser det ut med de andra amerikanska traditionerna? Är det någonting som har kommit till julen på Drottningholm?
Inte själva julen, men däremot så går de ju in med liv och glädje och firar Halloween varje år. Det är ju någonting som de tycker har varit jätteviktigt. Men just själva julen, alltså prinsessa Madeleine har ju nästan alla jular åkt hem till Sverige, även om hon har bott i USA med sin familj. Det kan mycket väl vara så att de äter kalkon som amerikanerna gör. Jag har faktiskt ingen aning, men det är många svenskar som gör det, så just det är ju inte så speciellt.
Har Chris landat mjukt i det svenska julfirandet, tror du?
Ja, det tror jag, men vi måste ju också komma ihåg att han har ju liksom vuxit upp till stor del i Europa, så att han kan ju också de europeiska sederna. Och det har ju varit viktigt det här med att julklapparna, det öppnar man på julafton och inte på juldagen. De har säkert en sån där strumpa och så liksom, det är väl lite gulligt sådär.
Och en relativt ny tradition är ju att kronprinsessfamiljen, de inleder då julaftonsmorgon med att besöka en organisation eller det man kallar samhällsbärande arbeten på morgonen. Vad handlar det här om?
Nej, men det handlar väl om att se de människorna som faktiskt, som alltid är i tjänst, att de får lite uppskattning. Alltså julen är ju en sån otroligt speciell period. Betyder så mycket för så många av oss, men för de som är ensamma är ju julen en mardröm. Och då är det väl jättebra att den här kronprinsessfamiljen varje år har valt ut någon, oavsett om det är polis eller om det är ambulans eller buss, alltså trafik.
Lokaltrafiken.
Lokaltrafik är ordet jag söker, precis. Att de ser dem och uppmärksammar dem och lägger ut det i sina sociala medier, för att då ser ju alla andra människor också, vi blir påminna, vi som inte behöver jobba på julafton, att titta.
Och att de tar med sig båda barnen, är det här också viktigt?
Jätteviktigt. Det här är ju ett sätt man, hur man låter kungliga barn komma in på ett roligt sätt i det här, det de ska jobba med, förstå det sociala engagemanget men också få bidra och vara viktig liksom. Och det ser man ju inte minst i Storbritannien. William och Kate har varit jätteduktiga där med sina tre små barn, att de tar med dem på liknande institutioner och för organisationer och verkligen ser människor, att man får lära sig det från tidigt stadie, och det har väl varit jättebra att de har gjort så i Sverige.
Jag tänker också det faktum att kronprinsessfamiljen hittills har besökt olika organisationer och sådär då i Stockholmstrakten varje år. Mm. Det ger ju också en liten fingervisning om var de väljer att fira själva julafton.
Så kan det ju vara, men du som andra sidan kommer från nästan samma trakter som prins Daniel vet ju. För en norrlänning tar inte så lång tid att bränna upp till Ockerbo egentligen.
Ja, är det strax under 2 timmar då om man vill. De hinner lätt till Kalle.
De hinner till Kalle.
Och vad gör kungafamiljen i mellandagarna?
De brukar ju för det mesta åka utomlands. I varje fall det är få nyårsaftnar de har tillbringat i Sverige. Även när barnen var små, det var ju ett sånt sätt och skolorna var lediga och det var enkelt att åka iväg. Men de har ofta varit utomlands. Ibland har de ju åkt upp till Sistolien också, till sportstugan där. Men de har alla varsitt program, men många passar på att åka utomlands då, ja.
Har du någon fingertoppskänsla vart du kan bära av i år?
Nej, men jag vet ju, för några år sedan så sågs ju Victoria och Daniel med barn i Dubai och var i Thailand. Och
Dubai förvånar mig lite.
Ja, men där har det varit många svenskar som åker dit.
Jo, så är det ju. Fortfarande ett lite kontroversiellt land.
Mm.
Så det är utlandsresor som står på schemat framför pulkaåkning och skidåkning och skridskoåkning och allt vad det har varit.
Ja, det skulle jag nog säga. Mm.
Det här kan ju förklara varför jag såg kronprinsessan en jul för ganska många år sedan nu. Dagarna innan jul så köade hon på det stora varuhuset i Stockholm för att köpa resväskor. Jag tänker, det där var julklappar.
Packade och redo.
Ja. Innan vi skiljs åt, Roger, hur ser det ut då för våra grannländer? Hur kommer julen att se ut i Norge som har varit svårt prövat under 2025?
Ja, och kanske blir ännu mer prövade under 2026, eftersom snart drar ju rättegången mot Marius Borg-Höjby, kronprinsessan Mette-Marits son, igång. Han har ju jättemånga åtalspunkter på sig och det där kommer ju att analyseras i världspressen. Det är klart att det är tufft. Det norska kungaparet brukar fira jul uppe på Kongsäten, som är en typisk fin norsk fjällgård som ligger nära Holmenkollen. Ibland har Märta Louise med hennes familj haft egna åtaganden. Ibland har Håkon och Mette varit på sitt håll. Men ibland så har de då alla strålat samman där. Och det är klart att det här året, Marius är ju en del av familjen. Det vore jättekonstigt om de skulle säga nej, du får inte komma hit och fira jul med oss. Det vore ju jätte sorgligt också på det sättet, även om jag står på hans offersida och inte hans.
Och jag tänker så här också, Marta Louise och shamanen drog ju igång sitt jättebröllop, blev otroliga skriverier. Mm. Tänk om alla dessa människor samlas, det är mycket man kanske helst egentligen bara vill glömma.
Det kanske är så att titta fram emot, och det är ju ett äldre kungapar i Norge som definitivt har gjort sig väl förtjänt av en lugn och fin, fridfull jul.
Men visst är det så att Ingrid Alexandra pausar studierna, det är jullov även i Australien. Kommer hon hem?
Hon kommer hem, hon har ju alltså sommarlov eftersom Australien är liksom upp och ner på något vis. Så där är det ju sommar, så att hon är hemma nu i flera veckor i Norge.
Och apropå skandaler, julen i Sandringham, brittiska kungafamiljen. Hur blir det där i år? Det blir inte lika många klappar som ska delas ut, eller?
Nej, det är ju onekligen så att i år så kommer inte vare sig Andrew eller hans exfru Sarah Ferguson dit. Vi vet inte riktigt än om deras döttrar, prinsessorna Beatrice och Judy, kommer. Det vet vi inte, men det vore väl jättekonstigt om de skulle vara där istället för att fira jul med sina utsparkade föräldrar. Det tycker jag i alla fall. Och sen Harry och Meghan, jag tror vare sig de vill åka dit eller önskar det i deras närvaro där. Så att det är klart, det tunnas ut.
Roger Lundgren, tack för att du gästade Monarkerna.
Tack!
Lyssnafrågan, Sara. Den kommer från Anders idag.
Hej Monarkerna! Min mor jobbade som barnjungfru på Haga slott några år i slutet av 30-talet. Hade alltså hand om prinsessorna Margareta, Birgitta och lilla Desiree. På julafton gick det till så att i en stängd sal stod sessornas klappar på varsitt bord. Kung Gustav V satt i fåtölj och sessorna väntade otåligt utanför. När alla klapparna var utställda på borden så pinglade Gustav V i en klocka av silver och systrarna rusade in och betraktade gåvorna. Mamma har sagt att hon tyckte det var tråkigt att klapparna inte var inslagna. Hon tyckte det var synd om sessorna att inte få uppleva spänningen och glädjen att slita upp pappret och se vad som fanns inuti. Så det är min fråga. Varför var inte klapparna inslagna?
Alltså vilken lyx! Att ha en mamma som sitter på all den där informationen, inside information. Men vad ska vi svara Anders, tycker du?
Ja, alltså först och främst, jag skulle vilja ställa så många frågor till den här personen som sitter, besitter så mycket info.
Kan vi få bjuda på en lång lunch?
Ja, men verkligen. Ja, men det här med julklappar på slottet, det är ju ett spännande ämne, det får man ju ändå lov att säga. Mm. Traditionen med de här oinslagna julklapparna, de verkar faktiskt ha startat i Storbritannien.
Jaha, engelska anor.
Jajamän, för att om vi tyckte att Oscar den andra liksom maxade julfirandet här i Sverige, så var det ingenting mot hur drottning Victoria och hennes make då, prins Albert, firade jul.
Ja, prins Albert, han föddes ju i Tyskland och han tog med sig en massa tyska jultraditioner, och jul är ingen liten sak i Tyskland. Han tog med sig det här tyska till det brittiska julfirandet, och bland annat så hängde man ju faktiskt den största granen i taket. Och sen placerade man ut lite mindre granar i själva salen, på golvet och på bord. Jag bara ser framför mig hur det skulle vara när vi börjar hissa gran i vårt tak. Vi släpper det, tror jag. En julgran för varje bord blev det, och det var ju liksom varje barns presentbord också. Och med tanke på att de fick 9 barn så kan vi snabbt lista ut att det var 9 bord med 9 granar på. Och det var konfektyr över hela granarna.
Jajamän, det var det. Och Victoria och Albert, de ringde då i en liten klocka, och då fick barnen springa in i salen. Och där stod då alla julklappar uppradade. Ingen klapp var inslagen.
Ja, det där känns ju lite konstigt.
Utan det var bara ett öppet bord. Här har ni. Och varje pryl då ska dock ha varit markerad med ett namn för att det inte skulle bli något bråk mellan barnen.
Okej, men alltså, har jag fattat det rätt att det var ett bord dedikerat till respektive barn?
Jajamän. Jag tänker annars kanske någon blev avundsjuk på någon. Jag vet inte hur det här gick till. Men bara den här känslan av att nu går jag in här och går till mitt bord. Och sen är det bara att ta för sig.
Precis. Det känns både jättekonstigt och ganska lyxigt.
Ja.
Och det var ju så här prinsessa Margareta växte upp. Hon var ju barnbarn till drottning Victoria och prins Albert. Och sen blev ju hon senare i livet kronprinsessa av Sverige när hon gifter sig med Gustav VI Adolf.
Ja, så den här traditionen då med presentbord, den hängde i Och nyligen så gästade ju prinsessan Kristina podden Slott och Krona, och vi kan väl lyssna lite på vad hon berättade om de här oinslagna julklapparna.
Det ringdes i den där lilla klockan. Mm. Och där ställdes det upp i åldersordning, så de minsta längst fram och de lite äldre precis i storlek och åldersordning i en lång rad. Och sen fick man tåga in, så att säga. Och de här öppna borden och med allting som stod på, och leksaker och böcker, och både för stora och små. Vi visste ju inget annat. Nej. Vi hade inte varit på någon annan julafton, så att det var ju fullständigt självklart. Så här ska det vara.
Ja, men det är klart att det måste vara trist att inte få öppna några paket. Men som prinsessan Kristina berättade så visste de inget annat.
Nej, men prinsessan Kristina berättar ju också att mamma Sibylla tyckte väldigt mycket om att slå in julklappar. Alltså jag tycker de tre första är roligt. Sen är jag klar, men då får man liksom pusha lite.
Engagemanget
till.
Är så högt här i början.
Ja, exakt. Ja, hur som helst. Så hon slog in då allas julklappar så att de fick inslagna paket när de firade lilljul på Haga slott. Och lilljul för kungligheter, det kanske man kan beskriva lite mer som en sån här jul som vi vanliga firar. Och ja, kungabarnen skulle få den känslan också, helt enkelt.
Ja, och sen var det här med silverklockan i lyssnarfrågan. Och det här med att plinga den, det gjorde ju även Victoria och Albert. Och sen användes den även här i Sverige.
Var det exakt samma, tror du?
Nej, jag tror inte det är samma.
Nej, okay,
men själva traditionen då, att man ringer in barnen till att öppna julklapparna. Då visste man att nu är det igång. Och det sägs då som sagt att traditionen startade med drottning Sofia här i Sverige. Hon klingade den här klockan utanför Vita havet för att ringa in julen. Och det tog sen hennes son då, Gustav den femte, över. Och sen verkar det här ha gått i generationer.
Undrar om den där klockan hänger kvar någonstans i nutid. Man hoppas nästan det.
Jag hoppas
det.
Att den används.
Ja, verkligen. Hur som helst. Så vi kan säga att det här med oinslagna julklappar, det var en tradition som är kopierad rakt av från de brittiska kungasläktingarna. Då har vi fattat, va?
Jajamän.
Om man har en fråga, då är det bara att mejla till oss. monarkerna@sr.se. Alltså, jag älskar julkort. Jag skickar massor med julkort. Handen på hjärtat, Sara. Hur många julkort skickas det?
Jag skickar faktiskt väldigt många fler än vad du tror, Titti. Det där är en tradition jag håller hårt i.
Vad roligt att vi möts där.
Ja, det gör vi.
Ja, vi ruinerar oss på julfrimärken, du och jag.
Ja, det drar iväg.
En som ändå slår oss på fingrarna när det gäller antalet julkort, det är ju den fantastiska drottning Elisabeth. Hon skickade julkort som få andra.
Ja, och det var ju så pass många att hon fick ju också börja det här julkortsskrivandet långt innan vi gör. Eller jag vet inte när du börjar, Titti, men varje år så postade drottning Elisabeth iväg runt 750 julkort.
Oj.
Varje hälsning signerades av henne. Och det var en så pass lång process att hon satte igång redan i juli. När startade du?
Du, jag sprang till lådan för att skicka dem sista datumet som var den 16:e för att de då ska komma fram i tid. Så nej, det var så det strök för mig i år igen faktiskt.
Men det som är roligt är att man kan ju själv skicka då hälsningar till brittiska kungligheter, och skickar man då med ett frankerat kuvert, då får man svar.
Alltså, varför har monarkerna inte gjort det här? Det här är väl fastän en plikt om man har en kunglig podd, att vi testar och skickar kort till Will och Kate, tycker jag.
Och sen ser vi vad vi får tillbaka.
Så kan vi bara nåla upp det på väggen här i studion.
2026, då blir det julkortsutskick till Storbritannien.
Jag kanske skickar ett lite försenat. Men när det gällde julklappar och britterna så måste vi ändå lyfta det faktum att drottning Elisabeth var ju väldigt förtjust. Det skulle vara lite plojigt och lite skojigt sådär. Vad var det Archie, Harry och Megans son, fick julklapp när han var ganska ny?
Han var väldigt liten när han fick ett våffeljärn i julklapp av gammelfarmor och gammelfarfar. Då undrade jag lite så här, nog att han då eventuellt gillade just våfflor, men vad ska han med detta järn till?
Det är faktiskt en obegriplig gåva till ett litet barn. Och just det här, det här kan han ha tills han flyttar hemifrån. Jag vet inte om kungligheter säger det till varandra.
Det var lite som när jag fick silverskeden när jag fyllde år av farmor. Jag tyckte inte det var aslatch och då.
Men
idag,
nu?
Supertacksam.
Men du, apropå kungligheter och att de går lite grann sin egen väg. Det finns ju absolut svenska exempel. Jag tänker genast på Gustav den femte. Han inspirerar ju lite här.
Du tänker att du vill börja julmiddagen med glass och även avsluta med glass.
Alltså, vilket geni. Det är som Bamseklubben på något vis. Att han börjar med glass.
Ja, det är det vi ska införa i år då, Titti. Det blir silverklocka för att ringa in julen, och det blir glass i stora lass. både för och efterrätt.
Ska se hur det här landar hos familjen, tror jag.
Mm.
Du har hört ett avsnitt av podden Monarkerna med mig, Titti Schultz, och kunglig expert
Sara Eriksson.
Louise Malmberg är vår producent. Ska vi säga god jul?
God jul!
Vi hoppas att alla som lyssnar får toppendagar och stora lass med glass.